Amen. Det är som sagt första tillfället efter semestern som jag får att predika här. Det är jättegott. Jag är lite, inte riktigt i fas här. Och sen den här idén med att fira gudstjänst mitt i natten så här på klockan 10 redan. Det är ju något som, men det blir bättre senare. När jag var yngre så, man har ju lite olika förebilder som präglar ens förhållande till världen och så här. Och en som var präglade de som hör till min generation och de som är lite äldre kanske, det var ju MacGyver. Den här, det är fantastiskt. Han är som man kan tänka sig USA:s svar på Bengt Alsterlind. Han hittar en tandkrämstub och så kan han bygga en flygmotor utifrån det här. Det är helt otroligt. Och till sin hjälp hade han inget annat än en schweizisk armékniv. Någon slags sån här multiverktyg. Som, där det finns liksom allt möjligt. Det var skruvmejslar och lite allt möjligt sånt där. Så det där bar man ju med sig. Har man bara den där så klarar man sig i alla lägen i livet. Så när jag flyttade hemifrån, när jag flyttade till Örebro, så tänkte jag att då kommer man ju behöva lite verktyg och sånt där. Men då är ju inte jag sån så jag går iväg och köper på mig en väldig massa olika saker. Utan jag tänkte, nej, jag behöver en schweizisk armékniv. Ja, kanske inte riktigt, men jag gick till Clas Ohlson och köpte något sånt här multiverktyg som är lite grann den svenska varianten. Där fanns det allt. Det var skruvmejslar och det var olika nycklar till, av olika liksom slag och sådär. Och pinnar och grejer som man inte hade en aning om vad de gjorde, men det var säkert bra till något. Och så tänkte jag att nu så har jag allt jag behöver resten av livet. Så klarar jag mig. Här har jag liksom det enda verktyget jag behöver. Lukas, min kompis som också flyttade till Örebro vid det här tillfället. Han tänkte lite annorlunda. Han skaffade ju en riktig ordentlig verktygslåda. Och varje gång han behövde ett verktyg så skaffade han just det verktyget som han behövde. Så att allt eftersom så byggde han ju på den här verktygslådan. Och det blev fler och fler i den där. Men jag kände att varför skulle du lägga massa pengar på sånt där? När man kan köpa en sån här liten smart multiverktyg. Det fanns till och med ett sånt här fodral som man kunde liksom hänga den här lite snyggt. Som man liksom alltid hade med sig den om det var någonting. Liksom. Om man plötsligt hamnar ute på landsvägen och måste förlösa ett barn där ute så har man liksom... Nej, vad man nu hamnar i. Men sen märkte ju jag efter ett tag... Att trots att alla de här verktygen fanns i den här lilla multigrejen så var den inte särskilt bra. Det fanns skruvmejslar i den men de passade aldrig riktigt i skruvarna. Man liksom började, man förstörde en massa skruvhuvuden och sånt där. Det blev bara jobbigt. Och det fanns nycklar i den men de passade inte, glappa lite och det blev... Så till slut så började jag ju, varje gång jag behövde ett verktyg så sprang jag över till Lukas. För han hade ju hela den där verktygslådan. Och där fanns ju de där verktygen som jag behövde. Och ibland när vi talar om nådens gåvor så tror jag att vi lätt hamnar i att vi vill eller tror att det förväntas av oss att vi ska vara såna här multiverktyg. Alltså att vi ska ha alla de här funktionerna, alla de här gåvorna ska fungera i mitt liv. Alla de här sakerna ska jag leva upp till och klara av. Att vi ska vara någon sån här MacGyver eller liksom gå som en slags Ernst Kirchsteiger genom livet. Har ni tänkt, jag vet inte om ni tittar på sånt. När man blir lite äldre så går man över från MacGyver och Bengt Alsterlind till Ernst Kirchsteiger. En sån här man som kan allt. Han renoverar hus och han bygger små vindflöjlar med propellrar på. Och han liksom, och lagar mat gör han också. Massor med mat. Och ser ut som en sån här svärmorsdröm. 2 meter och inga skor. Så att det... Och så tänker man att det är nog sån som jag ska vara för att vara en riktigt bra lärjunge. Jag ska kunna allting. Men jag tror att det är inte så som Gud arbetar. Det är inte så han vill att hans församling ska vara. Han vill inte att vi ska vara en uppsättning med en massa små multiverktyg som kan allt men inte är särskilt bra på något. Utan han håller på att bygga upp en verktygslåda där han formar verktyg precis så som han vill ha dem, precis till det som han vill använda dem till. Vi ska gå till en text i Romarbrevet som behandlar just de här sakerna. Romarbrevet är ett sånt här brev som det är liksom, det har presenterats som kronan i Paulus författarskap i alla fall. Här går han igenom det man tror är hans teologi. Paulus bild av den kristna tron. Väldigt systematiskt så här. Och det har lite grann att göra med att han skriver till en församling som han inte känner. Och som han inte har varit med och grundat. Han har egentligen ingen relation till församlingen. Och normalt så skulle han aldrig ha skrivit till dem. Det hade han som princip, det framgår i en del andra brev. Att han aldrig arbetar där någon annan har sått för att undvika konflikter och svårigheter. Men här gör han ett undantag. Och det är för att han har upplevt att han har precis på väg att avsluta sin 3:e missionsresa. Han befinner sig i Korint, det är slutet på 50-talet. Och nu upplever han en kallelse att ge sig vidare ut, västerut, mot Spanien. Och då behöver han en ny bas för sin mission. Tidigare har han hållit till i Antiochia och i Efesos, men det ligger liksom för långt österut. Så nu ska han försöka etablera en ny kontakt i Rom. Och därför så börjar han med att gå igenom grundligt hela, eller åtminstone grunddragen i det evangelium som han predikar. Och så presenterar han sin egen kallelse och så vidare. Och när vi kommer in här, då har han liksom i 11 kapitel målat ut principen om Guds rättfärdighet som uppenbaras genom att han gör syndare rättfärdiga av nåd. Människor blir rättfärdiga inför Gud genom tron på Jesus Kristus. Och så kommer han då in i hur ska då livet i den här nåden se ut? Vad är vårt gensvar? Hur ska vi då leva som församling, vi som har tagit emot den här nåden? Och då börjar han, om vi hoppar in i 3:e versen, i kapitel 12, kapitel 12, vers 3. Så säger han, i kraft av den nåd jag har fått så säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som Gud har gett oss. Vi har fått profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Den här inledningen, den här liksom grundprincipen som han börjar med. Ha inte för höga tankar om er själva. Det är ett sånt här tillfälle att liksom stanna upp lite. Därför att i viss mån så kan det upplevas lite underligt. Han har ägnat 11 kapitel åt att tala om att trots att ni inte hörde till förbundsfolket. Så genom Guds nåd så har ni blivit rättfärdig förklarade. Ni är fria ifrån synd. Ni har upptagits i Guds familj. Men ha inte för höga tankar om er själva. Alltså det är som han säger. Ni är rättfärdiga genom Jesus Kristus. Ni är barn till den högste konungen. Ni är Kristi medarvingar. Men tro inte att ni är något. Det känns som en sån här, ett glapp i den här argumentationen. Men det han liksom, det han säger är egentligen inte, han försöker liksom inte trycka ner deras självkänsla och liksom kom ihåg jantelagen så att ni inte förhäver er. Utan han säger någonting annat som handlar om hur vi lever som Kristi församling. Hur vi tar emot och utövar de gåvor som Gud har gett oss. Och det relaterar till några sådana här grundprinciper som kommer igenom i den här texten. Det första som jag vill lyfta upp här har att göra med det här begreppet som han använder flera gånger. I kraft av den nåd som jag har fått. I kraft av Guds nåd. Det är det som han anger, liksom, att han säger det här nu. Inte bara för att han har lust, utan jag säger det här i kraft av den nåd som jag har fått. Och så säger han, vi har olika gåvor. Allt efter den nåd som vi har fått. Och så räknar han upp gåvorna. Tjänandet och undervisningen och barmhärtigheten och frikostigheten. Allt detta sker i kraft av den nåd som vi har tagit emot. Därför att när Guds ande kommer in i en människas liv så händer det saker med oss. Vi befrias ifrån en massa saker som gör att vi kan utöva godhet på ett sätt vi inte kunde tidigare. Det gör att vi kan utöva kärlek. Det gör, en del får övernaturliga gåvor. En del blir naturligt bra på att utöva övernaturlig kärlek i vår värld på olika sätt. Och allt det här skulle kunna leda till att man liksom börjar upphöja sig själv lite grann. Eller att vi kanske börjar se på varandra och tänka, wow, vilken fantastisk människa han eller hon är. Vilken tur att han eller hon kom just hit. Och fokus hamnar på något sätt i den enskilda verktygets förträfflighet. Men det gör också att när vi då hamnar i en svår situation där det krävs, där det är riktigt jobbigt att utöva kärlek, där det omsorgen verkligen kostar på, eller när vi, ja, vad det nu gäller, när vi ska utöva de gåvor som vi har fått. Och så tänker vi att allt det där har vi fäst i oss själva på något sätt. Så kommer vi förr eller senare till en punkt när vi känner att jag kommer aldrig klara av det här. Jag kommer inte orka med. Det kommer inte att gå. Jag tänker så ibland i alla fall. Och då finns det en nåd i det här som säger att men, du öser inte ur dina egna källor när ni gör det här. Ni öser ur en bottenlös källa i Guds rike. Därför att allt ni gör ska ni göra i kraft av nåden. Det innebär ibland att man kanske måste undvika vissa situationer. Men det innebär också att man behöver aldrig frukta för att det, så att säga, ska bli övermäktigt i slutändan. Därför att vi öser inte ur våra egna källor utan av Guds nåd. Så ha inte för höga tankar om er själva. Det är också en del av det Paulus säger. Att kom ihåg att det är inte du som gör det här. Det är någon som vill göra det här genom dig. Och sen säger han också i vers 4 att liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter. Så grundtexten är lite, står lite annorlunda där. Det står att att vi har en kropp men många olika lemmar som inte har sina funktioner för sin egen skull. Jag vet inte riktigt varför man har valt att översätta det på det här sättet. Men det är så det står. Vi har massa lemmar som inte har sin funktion för sin egen skull. Och så säger han att på samma sätt så är vi en kropp. Vi fastän många en kropp, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Och det är också en aspekt av det här, att inte ha för höga tankar om sig själv. Det är också för att komma ihåg det där att de här funktionerna som jag har, det är inte bara gåvor som har getts till mig. Det är lätt att vi kopplar loss dem och tänker liksom att det här är liksom ett, att det blir som ett slags smörgåsbord, eller någon som kommer, att Gud kommer liksom och delar ut saker till höger och vänster så här och så. Men i praktiken så i det här sammanhanget så det vi får vi inte för just min skull, utan för att det ska bygga upp Kristi kropp. Och ännu mer, när han börjar i kapitel 12 så säger han: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det vill säga, det är egentligen inte de här sakerna, tjänandet och profetian och allting, det är inte egentligen inte det som är gåvan. Det är en funktion. Men det är du som är gåvan. Det han vill att du ska göra, det är att ge dig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och det som har getts oss, ges oss inte bara för att funktioner som vi kan ha lite roligt med, sitta liksom och använda för vår egen skull, utan vi har själva fått förmågan att tjäna varandra på ett fantastiskt sätt. Om vi vill ge oss till varandra och till Gud. Det är det här som han liksom vill. Det problemet med den där tanken som vi ofta hamnar i när vi börjar systematisera andens gåvor, det är att vi liksom väldigt lätt kopplar bort Gud ur sammanhanget och tänker att de är liksom frikopplade saker som jag kan stoppa i fickan och gå hem med. Men om jag kommer ihåg att gåvan är inte den här funktionen, utan gåvan är jag, då innebär det att det inte bara med den gåvan som jag tjänar Guds rike, utan med allt som jag är, allt som jag kan, allt som jag vill, allt som jag liksom, ja, allt som jag är fylld av. Och det innebär också att vi kan lära oss att se på varandra på ett helt annat sätt. Istället för att hålla på och jämföra oss med varandra, och istället för att hålla på och undra över hur andras gåvor fungerar, så kan vi börja se på varandra som fantastiska gåvor som också jag får del av. Tänk vilken fantastisk gåva för den här kroppen att Marita är här. Allt som hon har, allt som hon gör, det är någonting som vi har fått av Gud. Hon är en gåva av nåd. En nådegåva. Att inte ha för höga tankar om sig själv, det innebär också att försöka komma ihåg det. Att min uppgift som Jesu lärjunge är att ge mig själv för andras skull. Därför att när vi gör det, då får jag också del av en så mycket större välsignelse än om jag skulle behålla mig och det jag kan för mig själv. Och sen finns det en viktig poäng som han rör vid i vers 6, som gäller gåvornas mångfald. Han säger vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Och att inte ha för höga tankar om sig själv, det spelar in här också. Därför att det innebär att jag måste få hjälp ibland att släppa kravet som jag lägger på andra människor. Att deras tjänande ska se ut precis som mitt. Paulus har ända fram till det här kapitlet pratat om, gått igenom den kristna tron. Han har gått igenom nåden, han har gått igenom rättfärdigheten som ifrån Gud och frälsningen genom Jesus Kristus. Och så anger han det som måttet. Det är det måttet vi ska förhålla oss till. När han säger att vi har olika gåvor Ja, just det. Vi ska tänka på oss själva som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Så är det språkbruket, handlar inte om en liten, alltså om man tänker ett mått som en måttskål, som till exempel ett decilitermått eller vad det nu är, där var och en har fått, du får lite mer och du får lite mindre och andra så här, utan han säger det finns ett mått. Det är inte en skål utan en måttstock. Den som du ska rätta dig efter, det är den tro som du har fått del av, som du har blivit tilldelad av Gud. Och det är utifrån det du ska se på dig själv. Så alla har samma tro. Tron är densamma. Som handlar om att Jesus Kristus gör syndare rättfärdiga av nåd genom tro. Men när vi tar emot den nåden så får den helt olika uttryck. Det varierar från unik människa till unik människa. Och att inte ha för höga tankar om sig själv, det innebär att jag måste tillåta mina bröder att ha andra uttryck för Guds nåd än vad som blir följden när jag tar emot den. Annars så hamnar jag i en slags jämförelse som hela tiden säger, ja, ni vet hur det är. Om man är bra på någonting eller om man verkligen brinner för någonting, då tycker man att det är ju det här som är det viktigaste av allting. Har vi inte det här så har vi ingenting. Har man gått igenom skolan och haft olika ämneslärare, så lär man sig väldigt tidigt att, åtminstone lärde jag mig det på teologen, att det var liksom första veckan så var det ju tolkningslära som var det viktigaste egentligen. Och sen så gick vi över på exegetik och bibeltolkningen. För det var ju egentligen det som är det viktigaste i att vara en kristlig lärjunge. Ända fram till veckan därpå, eller terminen därpå när vi började med dogmatik och systematisk teologi. För det är ju egentligen det som det handlar om. Och sen efter ett tag så gick vi in på kyrkohistoria. Och egentligen så är det ju det som allting handlar om. Varje lärare var noga med att påpeka att det här är det viktigaste av allt. Och det är lätt att hamna där. Om vi brinner för saker så är det lätt att se andras brister på just mitt område. Och likadant är det åt andra hållet. När vi ser på människor som är bra på saker, ser hur Gud använder andra, så är det så lätt att börja tänka, men varför är inte jag som där? Varför kan inte jag det där? Varför har inte jag det där spontana, naturliga sättet att möta människor? Varför kan inte jag spela musik på det där sättet? Varför kan inte jag leda gudstjänster just som hon gör? Varför kan jag inte det där? Och det är inte det som Gud är ute efter. Det finns en sån här djup sanning som är uttryckt i en sång. Jag ska inte sjunga den, men den är djup. Som länstrafiken i det här området aldrig har förstått. Den går så här. Klyv inte plankan med lien. Du kanske kan hitta en såg. Sitt inte på höga hästar. Du kanske kan hitta en låg. Bryt inte bantningsdieten. Du kanske kan hitta en våg. Lägg inte ner stationen. Det kanske kan komma ett tåg. Ja, det är djup visdom. Gud, han vet att han inte behöver klyva plankan med lien. Och han har ingen lust att se att lien försöker vara en såg. Han formar sina verktyg på det sätt som han vill. Och det som krävs är inte att det ena verktyget försöker vara ett annat, utan att det verktyget är villigt att ge sig själv i hans händer. Jag tror att det var Thomas Merton som pratade om att ett träd upphöjer Gud på ett unikt sätt just genom att vara ett träd. Det finns många andra träd, men det finns inget träd som breder ut sina rötter och sträcker sina grenar mot himlen just som det här trädet gör. Gud är inte... Han är inte intresserad av att vi ska försöka vara någon annan. Han vill inte ha en massa multiverktyg. Han vill inte att vi ska försöka springa omkring och vara någon slags MacGyver, Bengt Alsterlind, Ernst Kirchsteiger, hybrider i Guds rike. Han vill få möjligheten att forma oss. Och framförallt så vill han att just du ska vara just du. För det finns ingen som kan uppenbara Guds nåd på det sättet som du kan. Det är så att om man tittar på en liten bit mosaik så är den förmodligen ganska kantig och rätt meningslös i sig själv. Men när man lägger det där tillsammans, särskilt någon som kan det här, så kan det bli hur otroliga bilder som helst. Och när jag bara ser på mig själv och mitt eget så kan jag uppleva att det jag har är inte värt någonting. Men när det läggs tillsammans, när mina gåvor och dina gåvor, när mitt liv och ditt liv förenas med alla andra som finns i Kristi kropp, så framträder en bild av Gud. Och det är först när gåvorna läggs tillsammans i en kropp som Herrens härlighet faktiskt kan bli synlig i oss. Så istället för att springa omkring och jaga efter det ena eller det andra som vi inte har, så behöver vi finna den där uttrycket för Guds nåd som är unikt för mig. Inte genom att jag ska försöka se till att vara annorlunda än alla andra. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om är att när jag vänder mig mot Herren, när jag i tacksamhet tar emot hans nåd, tar emot hans liv och hans ande och ger mitt liv i hans händer, så kommer han att forma någonting som inte liknar någonting annat. Men som i förening med alla de andra kommer att bli ett konstverk som avbildar Guds rike. I första Korintherbrevet 12 skriver Paulus om samma sak. Då säger han att nådegåvorna är olika, men anden är densamme. Tjänsterna är olika, men Herren är densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt, hos var och en, framträder anden så att den blir till nytt. Ha inte för höga tankar om er själva. Det handlar inte om att säga, tro inte att du är något. Det handlar om att säga, när du förenas med de andra i Kristi kropp, så är just du någonting unikt och fantastiskt. Försök inte vara någonting annat. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas inför dig, förena dig i din nåd. Tack för att vi som är här idag har var och en ett unikt uttryck. För att du har format oss på det sätt som du vill ha oss. Att du fortsätter att prägla din bild i våra hjärtan. Att du fortsätter att låta oss avbilda dig på unika, nya och spännande sätt, Herre. Nu ber vi att du ska fortsätta med det verket. Att du ska förena oss också med alla de troende världen över. Så att vi tillsammans får bli en bild av vad du har gjort, vem du är. Att vi kan höja lovet till dig på ett sätt som skulle vara omöjligt utan just våra uttryck. Herre, vi ber för var och en av oss som brottas med känslan av otillräcklighet. Vi ber, Herre, att du ska beskydda våra hjärtan så att när du verkar genom någon av oss att det inte ska bli till fall för någon annan. Och vi ber också att du ska beskydda oss ifrån högmodet som gömmer sig på alla möjliga sätt. Som får oss att tro att vi klarar oss utan varandra. Utan hjälp oss, Herre, att i tacksamhet över en nåd som vi inte har förtjänat få leva i frihet. Sträcka oss emot dig. Sträcka ut våra armar emot världen så att vi kan ge vidare den nåd som vi har fått. Välsigna oss i den här gudstjänsten. Välsigna oss i veckan som ligger framför. Och var med oss varje dag som vi har på jorden. Så att vi får leva till din ära, till din kropps uppbyggnad, till ditt rikes utbredande och i evig glädje i dig. I Jesu namn. Amen.